Nya appar för second hand-kläder skapar nya möjligheter för bedragare att lura unga.
Jag fick ju massor tankar och tänkte, vem är det som låtsas vara jag och vet vart jag bor? Det var jätteobehagligt, jag vet ju inte om det är någon, måste vara någon jag känner.
Sara blev ID-kapad i köp- och säljappen Plick. Många svenskar har nixat sin telefon, så varför ringer det ändå, försäljare? Dags att rulla ut cykeln ur förrådet och låsa den när du lämnar den.
Den vanligaste kommentaren som jag får, det är jag skulle bara springa in på ICA, jag skulle ju bara springa in på Pressbyrån eller jag skulle bara in på Konsum. Men det visar väl också hur fort det går.
Cykelstölderna ökar, så vilket lås ska man välja? Barnbarn misstänker att mormors arvet gått till fel person. Går det att göra något åt det nu, undrar lyssnare som får svar av experten sist i plånboken idag. Pia Fridén heter jag. Välkomna att lyssna. Vintage och begagnade skor och kläder, det ligger ju i tiden. Och det har dykt upp allt fler nya sajter på nätet och appar i mobilen för second hand shopping som främst riktar sig mot unga tjejer. Ett exempel är den snabbt växande handelsplatsen Plick. Men nätshopping öppnar också upp för bedragare som skapar fejkkonton och lurar användare på pengar. Och för den som drabbas kan det vara svårt att få hjälp från polisen och företagen bakom sajterna. Plånboken har träffat 18-åriga Sara Berglund som råkat ut för en bedragare.
Vänta, vi ska se vilken ordning det här kommer i. Det här är samtal då som jag har fått. Då folk har ringt mig och sökt upp mitt nummer och anklagat mig för bedrägeri och sagt att de ska åka hem till mig innan jag ens har liksom hunnit förklara någonting. Vänta, jag ska se här.
Sara Berglund sitter i soffan hemma i Linköping och visar i sin mobil olika meddelanden och samtal hon fått den senaste tiden från helt okända personer som tror att hon lurat dem på pengar när de handlat kläder på nätet.
Och sen har vi även här någon som heter Lucy som har skrivit då till min faster som en screenshot här då. Sara Berglund lurar folk på pengar på Plick på massa pengar, 766 kronor.
Hela den här historien började i januari, då 18-åriga Sara Berglund fick det första samtalet från en helt okänd man.
Han sa, hej, är det Sara Berglund jag pratar med? Och jag bara, ja, det är jag. Han bara, ja, jag tänkte bara fråga vart byxorna vi har köpt av dig är. Jag bara, vilka byxor?
Mannen säger att hans dotter köpt ett par byxor i köp- och säljappen Plick av en person som utgett sig för att vara Sara Berglund i Linköping. Men efter att de swishat pengarna till säljaren har inga byxor dykt upp.
Och då säger han bara, ja, men vi swishade pengar för ett par byxor som du inte har skickat än. Och har du inte gjort det eller inte swishat tillbaka pengarna så kommer vi kontakta polisen.
Sara, som varken sålt några kläder på nätet eller hört talas om Plick tidigare, förstår först ingenting. Men snart inser hon att någon använt hennes namn och adress för att lura mannen och hans dotter på pengar.
Men jag tänkte ju bara, vem är det här? Alltså jag fick ju massor tankar och tänkte, vem är det som låtsas vara jag och vet vart jag bor? Det var jätteobehagligt, jag vet ju inte om det är någon, måste vara någon jag känner.
Sara gör en polisanmälan.
Efter den här första gången så fortsatte det här och så kom det bara fler.
Ja, månaderna som följer är det flera personer som kontaktar henne. De ringer, skriver till henne på Facebook och vissa kontaktar som sagt till och med hennes släktingar och andra familjemedlemmar för att nå fram till Sara.
Till min faster, min morbror. Och till mig då, i min inkorg på Facebook så fick jag väldigt många som var väldigt upprörda för att ha blivit blåsta på pengar.
Totalt hör omkring 15 personer av sig. Och alla har råkat ut för samma sak. De har handlat olika klädesplagg i Plick-appen av en person som utgett sig för att vara Sara Berglund. Men efter att de swishat pengar för plaggen har inga kläder dykt upp. Och personen som kallat sig Sara har slutat svara. I några få fall har personerna som hört av sig blivit lurade på andra liknande marknadsplatser på nätet. Av de som hört av sig till Sara Berglund och som blivit lurade är nästan alla unga tjejer under 18 år, berättar hon. Att behöva ta emot alla samtal och meddelanden från okända, upprörda personer har varit jobbigt för Sara.
Det blir ju psykiskt påfrestande då. Jag är inte så rädd människa, men så tycker jag ändå var jobbigt. Det är jobbigt att behöva ta samtal, jobbigt att jämt behöva förklara sig.
Idag har vi en riktigt rolig video framför oss. Dagens video är nämligen sponsrad av Plick.
Idag ska vi inte vintershoppa i butiker, utan idag ska vi vintershoppa online. Det ska jag göra på Plick.
Plick är alltså en marknadsplats på nätet där privatpersoner kan köpa och sälja begagnade kläder och accessoarer. Att skapa ett konto och lägga ut annonser kostar inget. Och det är enkelt att registrera sig som användare. Och det är framförallt unga kvinnor som använder plattformen. I annonserna finns en chattfunktion där köpare och säljare kan skriva till varandra och komma överens om hur affären ska gå till. Exempelvis om plagget ska skickas och hur betalningen ska göras.
Här då, om vi klickar appen.
Enligt Sara hade bedragaren minst två olika fejkkonton på Plick där personen annonserat ut olika klädesplagg till försäljning. Ett av dem hette Saras med en hjärtsymbol. Ett annat hette Sara Celine. När bedragaren chattade med köpare uppgav personen bland annat Saras lägenhetsadress i Linköping. Swish-numren personen gav ut till köpare var dessutom kopplade till en Berglund Sara.
På mig står det Sara Berglund då. Och sen har den ett mobilnummer, eller två mobilnummer till och med, där den har gett ut till folk. Den har ju skrivit som jag också, då jag har lite svårt att skriva. Jag har lite att glömma bort typ stor bokstav och punkt och sånt. Och där har även den gjort. Den liksom har verkligen gått in för att se ut som att det är jag som skriver.
Och det här är inte de enda knepen bedragaren använt för att lura köpare. I vissa fall har personen även skickat bilder till köparen där det ska se ut som att bedragaren precis ska skicka iväg paketet. Sara har gjort flera polisanmälningar, men alla utredningar har lagts ner. Flera av dem som kontaktat henne och som blivit lurade har också polisanmält, men även de utredningarna har lagts ner. I början av året när Sara började få meddelanden och samtal från lurade personer mejlade hon Plick två gånger och bad företaget spärra bedragarens fejkkonton, men fick inget svar. I mars tog istället Saras mamma kontakt med både polisen och Plick. Med hjälp från några av de drabbade samlade hon bland annat ihop anmälningar från flera av de som blivit lurade för att visa polisen omfattningen av bedrägerierna och hur de hängde ihop med varann. Och först då började det hända saker. Polisen öppnade utredningen på nytt. Och i samma veva svarade Plick att man blockerat användaren.
Nu ska vi se här. Underrättelsebeslut till målsägande. Olovlig identitetsanvändning.
Några veckor senare får Sara ett sista brev från polisen där de meddelar att man fått tag i den misstänkta bedragaren. Men trots det läggs utredningen ner. Personen misstänks nämligen även för att ha begått andra grövre brott som personen kommer anhållas och straffas för. Polisen motiverar därför sitt beslut med att skriva att straffet som kommer att bestämmas är, citat, tillräcklig för att omfatta också den nu aktuella brottsligheten.
Jag tyckte det var skönt att den har åkt fast. Jag blev väldigt lättad, jag mådde väldigt bra, för sen dess har det ju slutat också. Så det var ju rätt människa de tog. Och samtidigt så tänker jag också, varför blir den inte straffad för det den har gjort också? Då har man gjort ett brott, ska man få ta det här straffet också. Jag vet inte vad den har gjort innan, men jag vet att det här har varit jättejobbigt också.
Sara är också besviken över att det dröjde så länge för Plick att agera och att de inte svarade när hon kontaktade dem.
Man blir ju irriterad på att det ska ta så lång tid att fatta att det här ska bort. Hur mycket krävs det för att man ska få lite hjälp att få bort ett konto som den här appen då har tillåtits skapas?
Det frågar sig 18-åriga Sara Berglund och reporter här var Britta Kramsjö. Annika Ömark, gruppchef för bedrägerigruppen vid polisen i Linköping. Hej!
Hallå, hallå.
Ja, Sara Berglund, polisanmälde ju det som hon utsatts för. Men som vi hörde så la ju ni ner förundersökningarna. Varför gjorde ni det?
Ja, men precis. Och det stämmer. Jag vill börja med att säga att vi har ju full förståelse för hennes frustration och besvikelse i det här. Det är ju obehagligt som hon beskriver att hon har blivit utsatt för det här och att det har varit upprepade tillfällen som hon har blivit kontaktad. Och det finns givetvis en förståelse för att man i det enskilda ärendet har en frustration över att det inte utreds. Hon kan känna sig trygg i att den som är misstänkt i ärendet förväntas dömas för annan brottslighet, vilket framgick i beslutet. Och att det då inte hade påverkat påföljden om polisen hade utrett även hennes ärende. Det här är ju ett medvetet och strategiskt beslut som fattas utifrån riksåklagarens riktlinjer som polisen har att förhålla sig till. När det gäller förundersökningsbegränsning och åtalsunderlåtelse. Mm.
Men kan man säga att han blir så att säga ostraffad för det han gjorde mot Sara?
Nej, egentligen. Det handlar ju inte om att den misstänkte går fri. Utan det handlar om att den misstänkte inte kommer få ett högre straff. Även om alla brott utreds och åtalas.
Finns det något då som Sara hade kunnat göra för att undvika att få, sitt namn och sin adress kapad på det här sättet?
Just i det här fallet så är det ju svårt att säga att hon hade kunnat göra någonting annorlunda. Hon har ju blivit indragen i det här utan sin vetskap och hon har själv inte agerat på något sätt. Det handlar snarare om att alla som köper och säljer varor på nätet behöver använda säkra betallösningar. Det här erbjuds ju av många företag på sina köp- och säljsidor och ofta så erbjuds ju en återbetalningsgaranti också om bedragaren skulle vara framme. Det kan bli en väldigt dyrköpt erfarenhet att välja bort att inte använda sig av de här säkra betalningslösningarna. Och personer som Sara i det här fallet kan ju då bli utnyttjad.
Mm. Ni uppmanade ju henne att spärra sitt personnummer. Hur hade det kunnat skydda henne mot just det här bedrägeriet?
Ja, nu så här i efterhand så kan man ju, när hon nu har blivit drabbad, så kan hon spärra sitt personnummer, lägga in en så kallad bedrägerispärr.
Men det hade inte hjälpt henne egentligen från början?
Nej, det kan man inte göra i förebyggande syfte på det sättet, tyvärr. Utan det rådet som vi brukar ge för att skydda sig mot olovlig identitetsanvändning generellt sett, det är ju att man behöver vara försiktig med hur man hanterar sina person- och inloggningsuppgifter, givetvis. Att man inte lämnar ut sina lösenord och ser till att använda starka lösenord. Och framförallt att man behandlar sitt bank-ID på samma sätt som man skulle behandla sitt pass. Men i det här fallet, vad gäller Sara, så har ju hon inte egentligen haft någon som helst vetskap om att hon har använts. Och det blir ju en väldigt utsatt situation, givetvis.
Så finns det något man kan göra om man hamnar i den här sitsen förutom att polisanmäla?
Ja, nummer ett är ju givetvis att polisanmäla. Och som i det här fallet så kommer inte alla utredningar kunna utredas och personen kommer inte lagföras för allting, men för delar av det. Men utöver det så är det viktigt att ta kontakt med de stora kreditupplysningsföretagen och be dem spärra personnumret så att inte bedragaren kan fortsätta utnyttja identiteten och kanske till och med ta lån i Saras namn eller personnummer nu då. Det skulle kunna göra att hon hamnar i ännu tråkigare situationer. Så det är väl det bästa rådet. Och sen så skulle jag också säga att hon kan ju med fördel ta kontakt med Brottsoffermyndigheten för att låta sitt ärende prövas där. För i vissa fall så har ju olovlig identitetsanvändning bedömts innebära en så pass allvarlig kränkning att ett skadestånd och brottsskadeersättning har kunnat betalas ut. Och det är inte i alla fall som det kan, som det bedöms på det sättet, men i vissa fall har det bedömts så. Mm. Det tycker jag absolut att hon ska göra.
Tack så mycket, Annika Ömark, gruppchef för bedrägerigruppen vid polisen i Linköping. Och då säger jag välkommen till Jimmy Heibert som är vd och medgrundare av handelsplatsen Plick.
Hej, tack.
Vad har ni gjort för att hjälpa Sara Berglund?
Det vi har gjort är att vi tar emot anmälningar och då sätter vi konton i karantän och sen så vi för en dialog med de anmälningar som kommer in. I det här fallet så har dialogen gått vidare tillsammans med Saras mamma. granska kontorna och blockerar kontorna. Men utmaningen för oss ligger i att vi hanterar personuppgifter och kan inte agera hur som helst. Utan det är väl därför det ofta blir en ledtid i hanteringen av ärendena. Men det vi gör är väl egentligen två saker. Det är dels...
Men jag undrade just vad ni har gjort för att hjälpa Sara, för hon skickade ju flera mejl till er. Men det var ju först när hennes mamma hörde av sig som ni agerade. Varför först då?
Jag kan nog inte svara exakt på varför det sker i den ordningen. Varför det ageras på då, utan det bör ageras på så fort det kommer in ett ärende. Det ska hanteras i den delen av vår supportkedja. Det som har skett är fortfarande att man kallar det shadowblockera. Det man gör är att man blockerar ett konto så fort det sker en anmälan, oavsett om vi har en respons till den eller inte, så blockerar man kontot utan att
dämpa... Saras konto i det här fallet då, eller?
Ja, den konto? Bedragarens konto.
Ja, det var ju...
Ja, exakt. Mm. För att den personen inte ska förstå att kontot är blockerat. Det är det som är utmaningen idag med bedrägerierna, är att annars får vi en person som går till nästa identitet och nästa identitet.
Så, det man så ni skuggblockerar det här bedragarkontot?
Ja.
Så och vad gör ni mer?
När vi skuggblockerar det så börjar vi granska det kontot. Vi uppmanar den som kommer in med en anmälan att gå till polisen, för att polisen är enda vägen som vi sen kan dela uppgifter. Och det är väl i det här fallet där det stannar också. När man väljer att inte gå vidare med ärendet så har vi ingen väg ut med informationen, även om vi sitter på informationen.
Hur vanligt är det med bedrägerier på Plick?
Ja, det är ungefär 0,001% av alla transaktioner som blir ett bedrägeri, vilket procentuellt sett inte är ett så stort problem. Men givet att vi har en andel av den här unga målgruppen som är uppåt 80-85%, så blir det väldigt många individer. Och det är väl det som är beklagligt i det som händer.
Vilken typ av bedrägerier kan det handla om?
Det vanligaste bedrägeriet, om man tar Saras, så är det här faktiskt första gången som vi är medvetna om att det här sker. Utan bedrägerierna ligger ofta på andra sidan, att det är en person som utger sig för sig själv. En köpare köper, men varan skickas aldrig till köparen.
Mm. När jag kollar i appen och på er hemsida så ser jag inga varningstexter för att det kan förekomma bedrägerier. Borde ni inte ha det med tanke på att ni har så många unga kunder?
Jo, det vi jobbar med i chattkonversationerna där man egentligen gör, liksom kommer överens som beskrivs i ärendet, är att vi uppmanar till att använda en inbyggd betallösning där vi kan hantera transaktionen.
Men varningstexter, borde inte det vara bra i appen?
Jo, varningstexter finns i chatt till exempel, att det är möjligt för oss att granska konversationer om det sker bedrägliga beteenden och liknande. Så att vi kan gå in och göra, men självklart vi kommer behöva utbilda våra användare i mycket högre grad över tid och när vi växer.
För nu så varnar ju användarna istället varandra för bedrägerier.
Ja, absolut. Och det är vi ju också väldigt tacksamma för, såklart, att de gör, att det är ett community som är väldigt starkt. Men det sker varningar, men de sker i kommunikation, i trådarna, inte i flödena, om man säger.
Tycker du att ni kan göra ännu mer för att förhindra bedrägerier i er app?
Ja, alltså det allra, allra största, som egentligen den primära utmaningen, är ju att plattformen nyttjas för kontakten, och bedrägeriet sker ju egentligen via Swish. Barriären har ju tagits ner för transaktionen, och för oss handlar det om att få till lösningar som gör att vi kan medla i den transaktionen.
Ni testar ju en ny betallösning nu som ska vara säkrare. Hur funkar det?
Ja, den är egentligen samma säkerhet som den betallösning vi har idag. Men utmaningen är att de unga använder inte kort i den utsträckningen som tidigare generationer har gjort. Och i den nya betallösningen så kan vi tillsammans med ett bolag vara medlande part i en Swish-transaktion. Hade man kunnat varit i det här bedrägeriet, så hade vi kunnat blockera personen vid första transaktionen från att göra fler transaktioner. Men idag finns det går inte att kontrollera en transaktion som går utanför plattformen.
Men där har ni kanske någon form av lösning på gång, som i och för sig skulle kosta lite mer då. Men...
Ja, det där hela utmaningen ligger, att Swish person till person är gratis idag. Går man in som bolag så är det förknippat med kostnader att hantera den typen av transaktioner. Men det är kostnader som vi kommer vara beredda att hjälpa till att subventionera. Och sen är en nyckel att vi kan integrera frakt, så att vi kan boka frakt åt den som säljer. Och det gör att vi behöver inte släppa pengarna förrän vi vet att paketet är skickat. Mm. Men beteendet som är invant är att man swishar och då får man pengar instant. Och det är utmaningen någonstans att bryta de beteendena och, som polisen sa, förstå att det är värt att gå den säkra vägen.
Så till sist då, vad är det då ni skulle vilja se att aktörerna bakom Swish vidtar för åtgärder för att göra det säkrare?
Alltså det mest rimliga och som vi nog önskat i sen Swish kom egentligen, det är att ett bolag eller en plattform bör kunna vara en medlare i en transaktion så att man överhuvudtaget har kontroll över att transaktionen har skett när Swish har sänkt barriärerna så otroligt att ja, egentligen på alla plattformar så väljer man att gå runt plattformens lösning för det är för enkelt.
Tack så mycket. Jimmy Heibert, vd och medgrundare av handelsplatsen Plick. Strax ska det handla om hur man kan slippa påstridiga telefonförsäljare. Först Konsumentnytt.
BankID behöver få statlig tillsyn för att stärka säkerheten kring tjänsten enligt Finansinspektionen. Många andra länder i EU har en statlig e-legitimation medan BankID i Sverige är en tjänst i privat regi. Och eftersom BankID används av så många svenskar skulle det få stora konsekvenser om en cyberattack slog ut tjänsten. Det skriver Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedén på DN Debatt. Betalbolaget Qliro stäms av konsumentombudsmannen för påträngande reklam. Det är efter att kunder som betalat köp på nätet med faktura genom Qliro fått upprepade mejl med reklam för lån från företaget. En person fick på kort tid 17 mejl med uppmaningen att låna pengar. Qliro har nu upphört med lånereklam via mejl.
Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå.
Nu drar båtsäsongen igång igen, men många båtägare har dålig koll på sin försäkring. Och det kan få stora konsekvenser om olyckan skulle vara framme. Båtägare är, till skillnad från bilägare, inte skyldiga att ha någon ansvarsförsäkring. Alltså försäkringen som slår in när du själv orsakar skada för någon annan. Den som orsakar en olycka där en annan person skadas allvarligt kan därmed, i värsta fall, bli tvungen att ersätta den skadade för inkomstförlust för resten av livet. Vilket kan handla om många miljoner kronor. Det uppger Konsumenternas försäkringsbyrå till Dagens Nyheter.
Kosttillskott, elabonnemang, mobilabonnemang, prenumeration på tidningar, böcker och strumpor. Ja, det är några exempel på vad telefonförsäljare brukar erbjuda. Och det är ju inte ovanligt att man blir uppringd flera gånger i veckan av telefonförsäljare som inte alltid är så lätta att bli av med om man inte vill handla. Ofta heter det att man ska få någonting gratis och det händer att man måste slänga på luren för att bli av med den allt hetsigare säljaren i andra änden. Men om man inte vill bli uppringd av säljare överhuvudtaget, ja, då kan man faktiskt spärra sitt nummer. Anette Tannerfelt från spärrtjänsten Nix Telefon och vd för branschorganisationen Svedma. Välkommen till Plånboken.
Tack så mycket.
Flera av de som lyssnar kanske känner till Nix redan, men för de som inte gör det, hur fungerar den här tjänsten?
Ja, men det fungerar som så att som privatperson så kan man alltså, som du nämnde, registrera sitt telefonnummer, både fasta och mobilnummer, som man själv står på privat, mot att bli uppringd från företag där man inte idag har en relation med. Företag där du har en kundrelation till, de får fortfarande ringa dig i liksom mer försäljnings- eller lojaliseringssyfte och sådär.
Hur gör man då om man vill vara med i den här Nix-tjänsten?
Då går man in på nixtelefon.org där man lätt får en guide hur man nixar sitt nummer. Eller så ringer man till 077-228-0000.
Mm. Nummer som finns säkert på hemsidan också.
Ja, det gör det. Och det är en automatisk tjänst. Ja.
Och man kan gå ur när man vill?
Absolut.
Hur många är det som är anslutna?
Idag är det cirka 1,7 miljoner telefonnummer som är anslutna. Varav ungefär 1 miljon är mobilnummer och resten fast.
Precis som du sa så är det några säljsamtal som man inte kan slippa. För det händer ju att trots att man har nixat sig så får man säljsamtal.
Mm. Och det beror i de allra, allra flesta fall på att man har en relation med det företaget. Man kanske, som du nämnde, man kanske prenumererar på någon streamingtjänst och sen har de andra kanaler i sitt sortiment som de vill se om du kanske är intresserad av. Så de får ringa, eller om man ingår i en koncern så får man också ringa sina systrar så att säga.
Men det finns också då säljare som inte bryr sig om att de inte får ringa?
Ja, det finns det. De är inte vanliga, utan i Sverige så rings det, mot den svenska marknaden så rings det kanske 200-300 miljoner säljsamtal i det här syftet varje år. Så det är en försvinnande liten del som kommer från oseriösa aktörer, men de finns absolut.
Men om jag säger då att jag inte är intresserad av att köpa, så möter ju säljaren ofta med att säga att nej, men jag vill inte sälja något, trots att det uppenbarligen är syftet med hela samtalet. Får de göra så?
Ja, det får man ju. Men man brukar ju inte komma särskilt långt med den taktiken, så kan man väl säga. Så utan har man ett syfte att sälja så ska man nog vara tydlig med det från början och framställa sitt budskap på ett bra och säljande sätt istället.
Men kan du ge exempel på metoder som säljarna använder sig av som inte är tillåtna?
Ja... Det finns säkert kreativa säljare där ute, så att jag kan väl nämna. Det händer att vi får anmälningar till NIX-nämnden då, som är det självreglerande organet för den här typen av marknadsföringsfel.
Och vad kan det vara för någonting?
Ja, men det kan vara kanske att det är någon som har en äldre släkting som inte är riktigt vid sina sinnesfulla bruk som har blivit lurad i ett avtal till exempel. För det ska man som telefonförsäljare säkerställa, att man, den man pratar med och ingår avtal med, vet vad man gör.
Mm. Är det det man ska göra, att ta kontakt med den här NIX-nämnden om man har blivit uppringd av en oseriös telefonförsäljare?
Ja, det uppmanar vi verkligen till. Det är på det sättet vi kan städa och hålla ordning.
Hur gör man det då?
Då går man också in på nixtelefon.org där man hittar anmälningsknappen där, eller så direkt in på nixnamnden.se. Mm.
Är det många som anmäler?
Vi får in cirka 1000 anmälningar per år till den nämnden, och då är det ju av anledning att man känner att man har blivit, sin personliga integritet har på något sätt liksom rubbats. Och ungefär 600 av dem kan vi döma i, så att säga.
Och vad händer då?
Då lägger vi upp dem på hemsidan för alla att söka bland. Så att det är skam. Så att vi utfärdar inga böter eller så.
Men är det tvingande för företag då att följa de här rekommendationerna som nämnden ger?
Ja, det är det. Det är enligt marknadsföringslagen inte tillåtet för företag att ringa någon som finns i NIX-registret om man inte har en relation.
Men vad händer om de inte följer rekommendationerna? Man hamnar på hemsidan, men händer det någonting mer?
Inte, det utfärdas inga böter eller så, utan man får en reprimand och man kan bli uppmanad av en annan branschorganisation beroende på vilken bransch man tillhör, att man måste sköta sig.
Mm. Enligt en SIFO-undersökning som ni låtit göra så är ju kännedomen om NIX ganska stor, men långt ifrån alla som känner till det har ju anmält sig. Vad beror det på, tror du?
Jag tror att det är många som ser fördelen med att kunna bli kontaktad också, så att man inte missar några bra erbjudanden. För precis som du inledde med så är det ju många saker som vi vill få erbjudanden kring. El, telefon och så vidare.
Nu har NIX nyligen startat ett projekt för att lära barn och unga att hantera säljsamtal till mobilen. Vad är det ni gör?
Det är ett samarbete med Sveriges annonsörer, som har ett verktyg som heter Mediasmart, där NIX har gått in med en lektion där låg-, mellan- och högstadiet kan lära sig hur man hanterar och känner skillnad på en seriös eller oseriös telefonförsäljning.
Men är det vanligt att barn blir uppringda av telefonförsäljare?
Ja, barn och ungdomar är ju aldrig målgruppen för ett företag att ringa till, eftersom de inte får ingå avtal. Men vi föräldrar förser ju våra barn i unga år med en mobiltelefon som vi kanske själva står på. Och då händer det att de blir uppringda.
Mm. Får ni anmälningar om det också?
Det händer, men det är ju en av de sakerna som man telefonförsäljare måste säkerställa, att man pratar med en person som är myndig.
Men har ni nu på sistone sett några trender bland de mindre seriösa säljarna? Något man ska se upp med?
Ja, de är ju inte jättemånga som tur är, men det vi kunde se i början av året, det var några förekomster från företag som erbjuder ID-skydd och sånt, som inte var helt seriösa. Men de har vi fått span på, och nu är inte det ett problem längre.
Nej. Är de då på den här svarta listan? På?
De hamnar på svarta listan.
Nämndens svarta lista.
Precis.
Mm. Men telefoncell, det är något som många stör sig på. Och det finns många exempel på oseriösa företag. Varför är det ens tillåtet?
Att det är en otroligt effektiv kanal. Och för till exempel givarorganisationer så är den absolut nödvändig för att få in de bidrag som de behöver. Så att man skulle nog kunna säga att som sagt 200-300 miljoner samtal i marknadsföring och försäljningssyfte talar nog sitt språk för att det här är en kanal som bara växer än så länge i alla fall.
Men vill man inte ha säljsamtal till sin telefon så kan man alltså anmäla det på Nix. Tack så mycket, Anette Tannefelt från Sperrtjänsten Nix Telefon och dessutom vd för branschorganisationen Svedma.
Tack snälla.
Intresset för att cykla har ju ökat under pandemin och ser ut att hålla i sig. Och cykelhjälmen som förut ansågs rätt töntig sitter nu på huvudet på nästan varannan cyklist. Och en ny hjälm kan kosta flera tusen kronor fast den bara håller för en enda vurpa. Och samtidigt som intresset för cykling ökat så stjäls det också hundratals cyklar varje dag. Och för den som inte vill bli av med sin cykel så finns det en uppsjö av olika lås att välja mellan. Från billiga slanglås till tekniskt avancerade bygellås med inbyggt larm. Men är ett dyrt lås alltid säkrare än ett billigt? Plånbokens reporter gavs ut på stan för att prata med cyklister om hur de försöker stoppa cykeltjuven.
Nu låser jag alltid fast min cykel ordentligt i något fast.
Fredrik står vid ett av de fasta cykelställen på Medborgarplatsen i Stockholm och lirkar med sitt lås.
Min frus cykel blev snodd utanför Lidl när jag var inne i 10 minuter. Och då tänkte jag så här, att om den kan bli snodd liksom mitt på en gata, 1000 miljoner människor går förbi, då kan liksom vilken cykel som helst bli stulen.
Vad heter du?
Jag heter Abdi.
Hur gör du för att inte få cykeln stulen?
Lämnat till en kompis om jag skriver iväg. Sen kommer jag tillbaka till han efter jag gjorde mina saker.
Så någon får stå och vakta cykeln?
Ja, typ kan man säga.
Ja, det finns flera sätt att försöka hålla cykeltjuven borta. Och för den som inte brukar ha med en kompis som kan agera cykelvakt gäller att hitta ett lås som funkar.
Nej, men det är viktigt att låsen är certifierade.
Det här är Lina Nilsson som är rådgivningsexpert på Svenska Stöldskyddsföreningen.
Och med certifiering betyder det att de har testats då mot normer som gör att de ska klara av så mycket motstånd som möjligt vid försök av uppbrytning. Och det ska ta så lång tid som möjligt för en tjuv att ha sönder det här låset eller såga sönder eller hur de nu beter sig. Men det ska stå emot så mycket som möjligt helt enkelt.
Så vad är det man ska leta efter när man står i butiken?
Ja, dels kan man titta efter ögat då, som är då ett SSF-öga som visar att produkten är certifierad. Men det finns olika certifieringar. Oftast så vet de noga och bra i affärerna vad som är certifierat och inte.
Idag finns det också en del mer tekniskt avancerade lås. Till exempel med sensorer som skickar ut en varning till mobilen när någon försöker bryta upp en cykellås. Eller lås med inbyggt larm som kan dra igång med en ljudstyrka på upp till 110 decibel. Men det allra bästa sättet att slippa få cykeln stulen är enligt Lina Nilsson att skaffa ett certifierat lås, till exempel ett bygel- eller kedjelås, som man kan trä genom ramen och låsa fast cykeln i ett stadigt fast objekt, till exempel ett högre cykelställ. Nu står det ett gäng cyklar parkerade här. Om du vore en cykeltjuv, vilken cykel skulle du börja med av de här?
Ja, då skulle jag börja med en sån här tunn vajer med lite gummihölje runt. Det är ganska enkelt att knipsa av med en större avknipsare så att säga.
Hur lång tid skulle det ta tror du?
Det tar bara några sekunder.
Och nästa cykel på tur då? Vad skulle det vara?
Som jag skulle ta? Ja, nu måste jag säga att jag är väldigt imponerad av hur det ser ut på just den här parkeringsplatsen. Det är väldigt mycket certifierade lås, det är tjocka kedjor, det är tunga bygelås. Så att här har jag faktiskt inte så mycket mer. Och ja, jo, den här. Som inte sitter fast i ett fast objekt utan den bara står helt av sig själv. Den är alltså fastlåst bara med det låset som den kom med när den tillverkades. Det innebär att jag kan bara lyfta bakhjulet lite lätt och rulla iväg med den här. Den skulle jag nog ta först.
Men du måste ändå bryta upp det här låset.
Hemma, ja. Det går ganska bra om man är kunnig på den här, i det här fältet.
Men hur vet man vilken prisklass på själva låset som man bör satsa på? En tumregel som ibland förs fram är att låset bekostar ungefär en tiondel av cykelns värde. Men det här håller inte riktigt, tycker Lina Nilsson.
Ja, jag har hört de där resonemangen, men jag menar idag när vi köper cyklar för 60-70 000, alltså att köpa ett lås för 6 000, jag vet faktiskt inte om det skulle påverka så himla mycket. Däremot så tycker jag att man ska tänka till, är man villig att lägga 10, 11, 15 000 på en cykel, då är det ju faktiskt värt att lägga 1 000 kronor på ett ordentligt lås. Att inte bli dumsnål, det är väl ett väldigt bra tips, tänker jag.
Och någonstans där, mellan 500 och 1000 kronor, där kan man hitta bra lås till de flesta cyklar. Viktigt är att kolla med sitt försäkringsbolag så att låset är godkänt för den typ av cykel man har, eftersom det kan variera.
Den vanligaste kommentaren som jag får med kunder som ringer in, det är jag skulle bara springa in på ICA, jag skulle ju bara springa in på Pressbyrån eller jag skulle bara in på Konsum. Men det visar väl också hur fort det går.
Här är en som precis har låst upp sin cykel.
Ja, det stämmer.
Ester Resare Sorry kommer gående över torget med solen i ansiktet. Hon har tidigare blivit av med 2 cyklar och faktiskt fått tillbaka båda 2. Men nu har hon skaffat ett rejält lås.
Det är en lång kätting som är klädd med ett tyg, eller något kraftigare tyg. Det är jobbigt att ha den här med sig när man ska iväg, om man behöver bära på.
Men ändå har du det?
Jag har det, därför att jag hoppas och ber och tror att den ska hjälpa mot att cykeln försvinner.
När det gäller hjälm, hur tänkte du med säkerheten där när du valde hjälm?
Så jag har först och främst varit tvungen att välja efter storlek, för jag har så stort huvud. Så det har varit lite knepigt. Så att jag går inte omkring med den hjälmen kanske som jag skulle vilja ha. För jag tycker inte att den är så snygg. Men jag har en hjälm som passar.
Ja, förutom lås så är det ju en sak till att investera i för den som brukar cykla, nämligen hjälmen. Och även här finns det mycket att välja på. Och en del begrepp att hålla koll på.
Tänk på att den sitter skönt. Att du tycker att den är okej att ha på huvudet.
Per Hasselberg är ordförande för den ideella organisationen Cykelfrämjandet.
Att den har så kallat MIPS-skydd, det vill säga en viss rotationsskydd. Det är viktigt och det har ju kommit nu på senare tid. Fanns tidigare i MC-hjälmar och ridhjälmar, men finns nu i de flesta cykelhjälmar också.
MIPS är alltså ett sorts extra lager i hjälmen som minskar den farliga rotationsrörelsen som kan uppstå vid ett hårt slag eller fall. Den här rotationsrörelsen kan orsaka hjärnskakning och andra svåra hjärnskador. Förutom rotationsskydd är det också viktigt att hjälmen är CE-märkt, vilket är en gemensam EU-standard. Utan CE-märkning får hjälmen överhuvudtaget inte marknadsföras inom EU.
Och sen se till att den sitter bra. Att den har rätt storlek helt enkelt.
Per Hasselbergs tips till den som är ute efter en säker hjälm är också att ta del av de tester som regelbundet brukar göras av olika försäkringsbolag och enkelt går att söka upp på nätet. En hjälmmodell som blivit en allt vanligare syn ute på vägarna är den som funkar som en airbag och som i viloläget sitter runt halsen istället för på huvudet.
Den är väldigt säker. Det ser ut som en tjockare halsduk kan man säga, med en liten tapp längst bak på nacken. Och när du då gör en hastig rörelse så känner hjälmen av det och löser ut den här airbaggen då. Så det finns ju många roliga bilder på folk som har snubblat till exempel, glömt att spänna av den. Så det viktiga är ju att komma ihåg att sätta av och på den när man kliver av cykeln.
Men smakar det så kostar det. En hjälm i airbag-modell får man vanligtvis betala runt 3000 kronor för. Och om den löser ut, då är den förbrukad och då är det bara att skaffa en helt ny hjälm. Så det kan vara väl värt att höra med sitt försäkringsbolag om de täcker kostnaden för en ny hjälm om olyckan skulle vara framme. Samma sak gäller faktiskt även för vanliga hjälmar. Har hjälmen utsatts för ett hårt slag så ska den också bytas ut eftersom det kan ha uppstått sprickor som gör att den inte längre fungerar som det är tänkt. Därför är det inte heller någon bra idé att köpa en begagnad hjälm. Dels eftersom man inte vet vad hjälmen varit med om, men också eftersom plasten i hjälmen blir sämre med tiden.
Där skulle jag väl ändå som miljövän råda till att man köper en ny hjälm i så fall och som är testad.
Generellt sett, säger Per Hasselberg, kan man få en bra hjälm för från 500 kronor uppåt. Och det är inte alltid de dyrare hjälmarna som presterar bäst i test. Men för den som ändå gillar teknik och vill ha något lite extra så finns det också så kallade smarta hjälmar. Som till exempel slår på ljuset när det blivit mörkt och som känner av om du ramlat och då kan larma närstående. För barn upp till 15 år är det ju också lag på hjälm. Men bland vuxna är det många som ändå väljer bort hjälmen. Kanske på grund av priset, kanske på grund av utseendet. Ja, går det verkligen att vara snygg i cykelhjälm? Så här tycker Cykelfrämjandets Per Hasselberg.
Nej, det är i stort sett omöjligt tror jag. Så det är lika bra att tugga i sig det och vänja sig vid att gå runt med cykelhjälm. Om man nu, alltså det är som allt annat, man vänjer sig. Och efter ett tag så känns det snyggt kanske.
Och det var Linda Akten som hade gjort det här reportaget. Rätt eller fel i lagens mening, det är ledordet nu när Margareta Brattström, professor i civilrätt vid Uppsala universitet och plånbokens expert på vardagsjuridik, ska svara på veckans lyssnarfrågor. Välkommen Margareta.
Tack.
Första frågan lyder: hej, vår mor har en fastighet som det är tre lägenheter i och mor bor i den ena som hon vill ge oss tre barn som gåva. Vi har två olika värderingar, en på 1,7 miljoner och en på 2,6 miljoner. Då mina två bröder vill ta över lägenheten så ska de köpa ut mig. De vill renovera hela fastigheten så de är endast villiga att köpa ut mig för 360 000. Är detta rätt eller vad gäller, undrar Benny Petersen med vänliga hälsningar.
Jo, men om de tre brorsorna får det här tillsammans, då äger var och en tredjedel. Och då är det ju Benny som bestämmer själv vilket pris han vill ha för att sälja.
360 000 låter lite lågt om det var värderat till...
Ja, det är ju betydligt mindre än en tredjedel av båda värderingarna. Så att det är ju verkligen vad vill Benny. Och vill han inte sälja till det priset så behöver han ju inte göra det. Då får han ju å andra sidan vara med och förvalta tillsammans med sina två brorsor och vara med och vara beredd på att betala de kostnaderna. Men då ska de ju tillsammans bestämma vad det är som ska göras.
Men om de nu inte lyckas komma överens, hur löser man det då?
Jo, om de nu har blivit samägare, då regleras det av samägandeslagen. Och såvida mamman när hon ger det här inte har sagt att samägandeslagens möjlighet till offentlig försäljning inte ska gälla, så har var och en av brorsorna rätt att begära just att helheten säljs offentligt eller på en offentlig auktion. Och då blir det ju till högstbjudande. Och offentlig auktion är ju risk att det blir mindre än till en ordinarie
försäljning. Vem bestämmer priset för det då?
Normalt sett så blir det ju bara där det råkar bli. Men om någon av delägarna vill så sätter domstolen som bestämmer det här om offentlig auktion kan bestämma ett minimipris. Som typiskt sett är taxeringsvärdet. Eller om det är lite väl lågt så sätter man ett försiktigt marknadsvärde och tar tre fjärdedelar som ju också annars är taxeringsvärdet. Mm. Så Benny får bestämma själv vad han vill ha och han riskerar att det kan bli en försäljning enligt samägandeslagen eller som han själv bestämmer.
En till fråga då som berör marknadsvärde av fastighet och försäljning till barn. Det är Eva och två av hennes tre barn som äger en fastighet gemensamt. Ett av barnen med make är intresserad av att köpa hela fastigheten. Vi har ett marknadsvärde som givits av flera värderingsmän, skriver Eva. Det barn med make som vill köpa kan betala marknadsvärdet till det andra barnet. Jag som förälder kan tänka mig en nedsättning av försäljningspriset till ungefär 80% av marknadsvärdet. Det är fortfarande högre än taxeringsvärdet. Är det möjligt att göra så att vi två som säljer till olika pris i förhållande till marknadsvärdet? Jag har ju då låtit göra förbättringsarbeten som jag kan dra av. Och sen så skriver Eva att om det då blir så här så planerar hon att i ett testamente låta kompensera de två barnen för det här lägre försäljningspriset. Men om vi börjar med den där första frågan. Kan man sälja till olika pris?
Jajamän, för man säljer ju bara det man själv äger. Och ägaren bestämmer vad man säljer för pris, till för något pris. Mm. Så absolut, syskonet kan bestämma vad den vill ha. Mamma bestämmer vad den vill ha. Och om mamma nu då säljer under marknadspriset så blir ju differensen mellan vad man skulle kunna få och vad hon faktiskt får. Det blir ju som en gåva. Och då är det ju faktiskt enligt presumtionsregel i ärvdabalken. Så om man gynnar ett barn genom gåva så ska ju det avräknas som förskott på arv. Så det är ju i och för sig bra om det här skrivs i testamente. Men annars så är det också huvudregeln att den här gåvan ska de andra barnen bli kompenserade för inom ramen för vad som finns när mamma dör.
Mm. Och när hon då dör, och det, om det inte är inskrivet i testamentet, då kommer det upp på något sätt i, när man ska göra bouppteckning? Eller?
Ja, då tillfrågas det om man har fått gåvor. Som, och då är utgångspunkten, föräldrar vill att alla barn ska få lika mycket, om inte annat är sagt.
Ja. Mm. En fråga om just testamentet nu, och det är Karin Ekström som ställer den. Hej Karin!
Hej!
Du har skrivit ett testamente där dina två söner ska ärva alla tillgångar i lika delar som enskild egendom. Arvet, skriver du, består till största delen av en bostadsrätt och du är ensamstående, så det finns inga andra bröstarvingar, om jag förstår det hela rätt. Men du klurar lite på formuleringarna i testamentet. Berätta lite kort.
Jo, det här som är enskild egendom, och det omsätts sen vid min död till, ja, de barnen köper fonder eller juveler eller fastigheter, vad som helst som träder istället för vinsten som görs vid försäljningen av bostadsrätten. Hur funkar det då? Om du till exempel vill en skilsmässa, blir tal om det här med giftorättsgods och sånt där, ska då, kan då hela tiden det här enskilda egendomen var enskild, eller blir det en del av giftorättsgodset? Det som träder istället alltså.
Ja, där kan du faktiskt bestämma i testamentet, men aha, oavsett om du gör det eller inte så finns det en tolkningsregel i äktenskapsbalken som säger att det som har trätt istället för det som var enskild egendom är också enskild egendom, såvida det inte annat är avtalat eller det framgår något annat av omständigheterna.
Ja.
Så om du skriver i testamentet så kommer det inte framgå något annat av omständigheterna, och det finns inget att tolka. Och dessutom så får ju dina barn och deras makar också kunskap om det här. För det kan ju också bli lite tokigt det här att det är surrogatet, det som har trätt istället, också enskild egendom. Till exempel om din son, ditt barn, köper en fastighet tillsammans med den är gift med. Och den man är gift med, den är giftorättsgods. Då kanske man ska skriva ett äktenskapsförord så att ingenting delas vid en eventuell bodelning. Men som sagt var, en tolkningsregel som säger att det som trädde istället är också enskild egendom.
Men det skadar inte med ett förtydligande i testamentet. Hoppas du är nöjd med svaret, Karin.
Ja, verkligen. Ja. Bra. Jättebra.
Tack för att du ville vara med.
Ja, tack ska du ha.
Hej, hej.
Hej då.
Britt-Marie försöker hjälpa sin syster som tror att hennes svärmor Ida, född 1922, kan ha blivit snuvad på arvet efter sin far. Vi tar det lite kortfattat då. Idas mamma Klara och pappa Erik, de var gifta. Klara dog 1926, då var Ida 4 år. Pappa Erik dog först 1983 och var då änkling efter sin andra hustru Agnes, som hade dottern Kristina från ett tidigare förhållande. Efter att både Agnes och Erik avlidit i början på 80-talet så gick all kvarlåtenskap, inklusive fastigheten då som Klara och Erik bodde i från början på Ramsö utanför Strömstad, den gick till Agnes dotter Kristina. Då skriver Britt-Marie så här: åren gick och min syster började rota i vad som hade gått så fel. Det blev för besvärligt och hon tröttnade. Nu har barnbarnen till Ida börjat intressera sig för Idas uteblivna arv. Och då frågar Britt-Marie, finns det något man kan göra så här långt efteråt för att få klarhet i vad som hade skett i samband med överlåtelsen till Kristina? Hade hon köpt den här fastigheten eller hade hon fått den i gåva? Och om man får klarhet, går det att riva upp och få ordningen återställd? Undrar Britt-Marie med vänliga hälsningar.
För det första kan vi konstatera att Ida ärvde ju faktiskt sin mamma då någon gång på 20-talet. För på den tiden så hade barn direkt arvsrätt efter sin förälder, även om det var, även om föräldrarna var gifta. Så morsarvet bör Ida ha fått ut då som typ 4-åring eller så. Och när Erik dör för ungefär 40 år sedan, då kallas ju till en bouppteckning där alla arvingar ska antecknas och vara kallade. Och det här är ju något som kontrolleras när bouppteckningen registreras. På den tiden var det på tingsrätten. Så att det finns en bouppteckning där det förmodligen, tror jag, framgår att Ida har varit kallad. Och om Erik har skrivit ett testamente eller vad det nu har hänt, eller om det var en bodelning med Agnes där och hon har fått saksamma. När det har gått 10 år efter en persons dödsfall, då är arvsrätten preskriberad. Man har att göra sin rätt gällande. Hade Erik skrivit ett testamente så skulle det ha delgivits bröstarvingar. Så att hur arvet har fördelats, det går inte att återställa på något vis.
Men jag måste bara fråga, tror du att någonting kan ha gått fel här? För du sa till mig när vi pratade om det förut att 1926, då när Klara dog, då hade makar ingen arvsrätt efter varandra.
Så att då ärvde ju Ida sin mamma.
Ja.
Så att det arvet bör vara
klart,
avklarat. Och när Erik dör så har ju förstås Eriks dotter Ida arvsrätt. Men han
kan lika mycket som Ida.
Eriks dotter, vi vet ju inte många barn Erik hade.
Nej.
Men oavsett, det är för sent. Men däremot så bouppteckningen är registrerad vid tingsrätten. Den kan man ta reda på. Var hon, fanns hon upptagen? Jag gissar att hon gjorde det. Lagfarten däremot på den här fastigheten, de har ju tagit reda på att Eriks andras hustrus dotter äger den här fastigheten, eller blev ägare i vart fall den här skärgårdsfastigheten. Det kan man ju vända sig till Lantmäteriet för att få reda på vad utgjorde grunden för att Kristina blev lagfaren ägare. Var det ett arv, var det ett köp, var det en gåva? Men återigen, det är för lång tid tillbaka.
Birgitta skriver så här till plånboken: om min man går bort och jag vill bo kvar i huset, vad gäller då? Vi äger halva huset var och vi har barn från tidigare äktenskap. Vi har äktenskapsförord för det som var och en ägde innan giftermålet. Då är var och ens egendom också. Huset ingår i det avtalet. Måste jag förutom att köpa ut hans barn även betala lagfart på den delen av fastigheten som står på min man? Eller kan hans barn ge halva huset till mig mot att jag låter dem få andra tillgångar som vi har? Med vänliga hälsningar, Birgitta.
Jag tror att det enklaste en sån här gång blir att om det är hon som överlever sin man så kan man begära bodelning trots att huset är enskild egendom eftersom det är deras gemensamma bostad. Och då får hon överta bostaden, kan bli lagfaren ägare, men hon behöver inte betala stämpelskatt. Jag tror det är det hon menar, för stämpelskatt utgår inte på bodelning. Däremot så behöver hon ju förstås kompensera barnen för det värde som fastigheten hade som ägdes av deras pappa.
Och stämpelskatten, det kan bli en väsentlig summa.
Stämpelskatten är ju 1,5% av det man betalar för den äldres värde.
Mm.
Så att det slipper hon genom bodelning.
Okej. Då tar vi en liten enkel fråga här på slutet. Eva Unander skriver att en enkel fråga, nämligen: har mina biologiska barns sambor arvsrätt efter mig? Frågar Eva Unander.
Sambor har ju ingen arvsrätt och sambors barn har följaktligen inte heller någon arvsrätt.
Okej, nu fick jag höra att vi hade lite mera tid där, men jag tror inte att jag vågar ställa någon fråga för det i alla fall. Men om, nu sa du att om hon vill att de här barnens sambor ska ärva, då behöver det stå i ett testamente.
Då behöver det stå i ett testamente och man kan ju skriva testamentet till förmån för sin sambo. Men om då sambon har avlidit, då finns det ingen tolkningsregel som säger att sambons barn ska ärva. Så därför är det bra att skriva också det i ett eventuellt testamente, om man vill det.
Säger Margareta Brastström, plånbokens juridikexpert. Tack!
Jag heter Patrik Sigbon och är plånbokens privatekonomiska expert och är annars oberoende rådgivare på Småspararguiden.
Patrik svarar på dina frågor om privatekonomi.
Till mig kan man ställa frågor som rör allt som har med sparande att göra. Val av fonder, långsiktigt sparande, kortsiktigt sparande.
Kanske undrar du hur du ska ta hand om pengar som blivit över.
Ska du spara på börsen eller amortera på ditt bolån?
Han hjälper dig också med dina funderingar kring lån och bostadsköp.
Den här typen av frågor är ofta krångliga, det är mycket att sätta sig in i.
Så hör av dig med din fråga om privatekonomi. Skriv till planboken@sverigesradio.se.
Det var vad vi hade i plånboken idag. Reportrar Britta Kramsjö och Linda Akten. Ljudet skötte Daniel Högberg. Producent Erik Jardén. Jag heter Pia Fridén. Vi hörs igen nästa onsdag. Ta hand om er tills dess. Hej hej!
Plånboken produceras av SMT Radio för Sveriges Radio.